Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om V2-or på östfronten. Ja då Niklas, nu är det tredje delen här om stridsvagnsmotorn som satt i T-34.
Ja, just det. Vi säger väl att det här blir tredje och sista avsnittet och så kommer det sedan att handla om andra saker i fronten som det brukar göra. Men nu kommer vi fram till det verkligt nya under andra världskriget i Röda armén på östfronten. När det gällde att hålla igång stridsvagnar som var skadade eller som hade fått tekniska problem. Och Stalingradvintern som vi berättade i förra avsnittet då, 1942-43, då uppstod det en akut kris. Ja, visst, man hade ju haft akuta kriser tidigare i Röda armén, de hade ju haft stora problem. Förstås, som alla vet som har studerat det här. Men den kris som uppstod ungefär Stalingradvintern 42-43, den var av ett annat slag men handlade också om brist på stridsvagnar. För det här var ju ett återuppbyggnadsskede för Röda armén. Efter de första tidens enorma förluster som man mot alla odds hade stått pall för. Och det var det vid den här tiden också som man började introducera och organisera nya storförband med stridsvagnar, alltså stridsvagnsarméer. Och som skulle användas då för som spjutspetsar i stora motoffensiver mot tyska Wehrmacht. Och då blev det extra akut den här situationen med att hur ska vi få snurr på skadade stridsvagnar. Vi måste ju få det här att fungera om man då ska befinna sig på offensiv då i kanske en vecka eller kanske en månad. Så fanns det ju inte tid att vänta på fabriksnya stridsvagnar från hemmafronten så att säga, från fabrikerna bortom Ural, utan då fick man ju hålla liv i det man hade. Och då introducerade man en helt ny organisation som skulle komplettera de existerande verkstadsförbanden då. Det var en slags mobila fabriker som vi började berätta om i förra avsnittet. Alltså en kombination av mobila verkstäder och mobila fabriker. Alltså där man kunde inte tillverka en ny stridsvagn, men man kunde tillverka reservdelar till dem på plats i fält. Och man kunde ju utföra komplicerade reparationer då. De som egentligen, ja, där man egentligen borde ha skickat stridsvagnarna tillbaka till fabrikerna eller större verkstäder längre bak för att i någon stad längre bak då för att fixa detta. Istället så tog man med sig den resursen ut i fält. Så var det i alla fall tänkt, det här systemet, så att det var en ganska sund idé så sett med dem och förstås lättare då för Röda armén att genomföra med tanke på hur de resurser man hade till sitt förfogande då under andra hälften av andra världskriget. Och jag kommer då för enkelhetens skull att kalla dem för mobila fabriker i fortsättningen då. Namnet på ryska kan man säga, de kallas för PTARZ, vilket i princip betyder mobila stridsvagnsverkstäder. Och de började introduceras efter ett förslag från några högre officerare under Stalingradvintern då, att det här borde vi satsa på för att man skulle kunna genomföra då de komplexa reparationerna då som oftast då involverade drivlinan i vagnarna, stridsvagnsmotorerna då, V2-orna som vi pratade om och växellådorna och så vidare, för att de hade man skickat tidigare till en fabrik i Moskva. Alltså det var centraliserat, men det gick ju inte att hålla på så. Logistiken var ju förtvivlat komplicerad. Dels för att skicka dem då till en fabrik bakom fronten och sen leverera dem ut i förbanden igen. Det var inte riktigt hållbart att göra det i den omfattning som behövdes. Så därför så decentraliserade man den organisationen då. Och det gällde att sprida ut det bakom fronten istället. Det var inte alla som gillade det förstås. Det mötte en hel del motstånd i början internt då i Röda armén och krigsindustrin. Att man skulle göra på det sättet då. Och för att övertyga de som var mest motståndare eller mest tveksamma till det här, så var det en ingenjör då, han heter Ponomarjov, som fick order att snabbt sätta upp ett verkstadstält med utrustning då, fullständig utrustning för att demontera och montera stridsvagnar. Tält som skulle innehålla lyftanordningar och maskiner, du vet, som svarvar och fräsar och borrmaskiner och allt möjligt då. Och som man skulle kunna ge en förevisning då, hur skulle det kunna se ut när man gör det här i fält? Så att man valde då att bygga upp ett stort runt tält, ungefär som ett cirkustält fast med trägolv då. Och dubbla canvasväggar då för isoleringens skull, och du hade värmekaminer där inne för att det skulle vara varmt. Och man installerade lyftar, kranar och alla de här olika typerna av maskinerna där inne. Och man till detta så organiserade man transportenheter som skulle kunna leverera de utslagna stridsvagnarna dit och så vidare. Och hela utrustningen då i det här tältet, inklusive tält och maskiner, och det vägde så lite som 7 ton och fick plats på en stridsvagn eller en lastbil med släp. Så att den här förevisningen av det hela då, den blev uppenbarligen en framgång då, för att man genomdrev den här nya organisationen då efter den här förevisningen då. Förevisningen skedde i april 43, alltså ett par tre månader efter Stalingrad. Och den gjordes i Moskva då. Ja.
En fråga där. De som var negativa till det här, vilka argument kan de ha haft då?
Ja, det mesta var ju kommit från industrihåll. Jag menar, det är ju bekvämt att ha en fabrik där man har kompetensen samlad och där man har de stora maskinerna och färdig uppbyggda produktionskedjor. De tänkte ju inte på logistiken till och från fronten i det, utan det var väl sådana saker, revirpinkande helt enkelt, som var grejen. Men det är klart att i andra vågskålen, där har du ju en order från Stalin om att någonting måste göras. Och i en diktatur som Sovjetunionen sätter man sig kanske inte emot en order från Stalin här. Så att det var väl så att motståndet var väl inte jättehårt, men det fanns många som var tveksamma då till det här. Och det gällde att få med sig så många som möjligt på tåget så att säga. Med mjukare övertalningsmedel än ett läger i Sibirien. Och det lyckades man uppenbarligen med, om man ska tro de ryska historieböckerna på den här punkten i alla fall. Och man satte i alla fall upp 2 sådana här mobila fabriker / verkstäder på order av försvarsministern den 19 april 1943, och de kallades för nummer 7 och nummer 8. Och när de här hade organiserats då, så transporterades de redan våren 43 i största hemlighet till fronten för att sättas upp där. Man utgav det då officiellt för att handla om en leverans av jaktplan som skulle monteras ihop på en flygbas, för att man inte skulle, ja, man var orolig för att råka ut för sabotage och tyska angrepp som skulle sabotera den här nya tillägget till reparations kedjan då bakom fronten. Och det blev snabbt en succé för att de här två första förbanden, de visade sig vara väldigt effektiva på det de var satt att göra. Och på kort tid så reparerades ett stort antal stridsvagnsmotorer och växellådor för tre sovjetiska armégrupper. Nämligen då, det var steppfronten, det var Voronezjfronten och sydfronten som fick ett kraftigt tillskott av reparerade stridsvagnar. Där man kunde snabba på den processen dramatiskt. Och redan några månader senare då, efter sommaren 43 då, efter Kursk och allt det här, så hade man utökat antalet mobila fabriker till 5. Och 1944, i början av 44, så tillkom ytterligare 2. Och snart hade 9 sovjetiska armégrupper varsin sån här mobilfabrik. Och hur såg de ut då? Om man skulle komma till en sån plats. Ja, som jag sa, att det handlade om en serie tält helt enkelt som hade var lastade på lastbilar, monterades därifrån då. Och det fanns också en serie lastbilar där man hade verkstäder i hytter på flaket helt enkelt då. Och det fanns även tågsätt som var kopplade till de här mobila fabrikerna då, där man hade verkstäder och du hade materiell förråd på godsvagnar och så vidare då. Man delade, och hela den här då mobila fabriken var indelad i 4 underavdelningar då, där den första tog hand om stridsvagnsmotorer. Och den andra, den tog hand om växellådor, elsystem och instrument. Och den tredje, den tillverkade och reparerade slitna komponenter. Och den fjärde, den var mindre rörlig då. Den var mer en permanent, näst påminner mer om en permanent fabrik. För den anlade man i fabriksanläggningar som man hade återerövrat i befriade städer. Och den omgrupperades ibland då med järnväg till för att komma närmare den mobila fabriken, verkstadsenheten då. Och den då fjärde delen då, som var lite mindre flexibel då, där reparerades eller gjordes de mest komplexa komponenterna då. Man hade med sig gjutformar för komplicerade gjutningar och mycket svetsutrustning för de extra komplicerade svetsjobben där ute då. Och det var just den här fjärde avdelningen då som var kopplad till det här tågsättet då som tillhörde varje mobil enhet då. Med som jag sa då, rullande verkstäder, generatorer och andra funktioner då som kontor för ingenjörer och sen de här förråden då också. Så att det var en stor organisation var det då. Och om man liksom bortser då från den här fjärde avdelningens tågsätt då, så fanns det i den här då mobila anläggningen då någonstans mellan 600 och 700 maskiner av olika slag då, i specialtält eller på lastbilsflak och så vidare. Och hela grupperingen av den här basen då krävde ungefär mellan 3000 och 3500 kvadratmeter då i hela anläggningen. Och manskapet på en sån här mobil enhet uppgick till nästan 700 man. Och det var inte bara befäl då, militära arbetare, utan det var även civila arbetare som hade hämtats från fabrikerna. De civila fabrikerna då. Som ingick där. Och organisationen, den växte dock under hela kriget då, för och blev bara större och större, för det var ju ganska stora behov då som måste hanteras då, flaskhalsar som måste elimineras. Så mot slutet av kriget så omfattade en sån här anläggning en personalstyrka på drygt 1900 man. Och där man alltså, om man kunde reparera då svårt skadade eller utslagna stridsvagnar då, som om det vore i en fabrik hemma.
En fråga där. De här, har du några uppgifter om hur ofta de behövde flytta på sig? För att det är ju en gigantisk apparat det här. Jag menar, man pratar om 3000 kvadratmeter och 1900 i personal.
Ja, precis. Precis. Ja, man, ja, om du tänker på att den röda armén ofta befann sig på offensiv under 1943, 1944 och början av 45 då, så blev det ju ganska många gånger då, eftersom man hela tiden följde frontlinjens förflyttning då. Och så att det blev ju ganska många omgrupperingar per år då. Vi kan väl snacka om mer än ett halvdussin omgrupperingar för de här stora anläggningarna då, och fler än så. Och det var ju också ett problem då naturligtvis då, att hur, det här med att snabbt packa ner, snabbt packa upp då. Man hade ju inte gjort det här tidigare i den här omfattningen då, men man blev ju bättre och bättre på det allt eftersom då. Och man ska ju också veta då att det andra systemet med fältverkstäder, alltså som vi pratade om tidigare, det fanns ju förstås kvar för de lättare och medelsvåra reparationerna. Så att de här två systemen då, det som tillkom 43, samverkade då och kompletterade den tidigare existerande organisationen då. Och samverkan fungerade på följande sätt, och att utslagna eller havererade stridsvagnar, de samlades på en tillfällig uppsamlingsplats för fordon. De fördes dit med bärgningsfordon då. Och i anslutning till den här uppsamlingsplatsen så fanns då verkstadsbataljonerna och även då de mobila fabrikerna då, mobila verkstäderna. De fanns också där då i närheten av den här uppsamlingsplatsen då. Och så fördelade man därifrån ungefär som ett, något slags triage för på en olycksplats som, ja, som akutsjukvården använde sig av då. Alltså där man snabbt sorterar vilka är de svåraste fallen, vilka är de lättaste fallen, vilka är de hopplösa och så vidare. Och stridsvagnsmotorer och växellådor och sikten och radioanläggningar och sånt, alltså de komplicerade grejerna, de skickades till de mobila fabrikerna. Och då fick man ju utbyte då, utbyteskomponenter eller reservdelar att montera i stridsvagnarna, så att man hade ett sånt utbytesystem då. Att en trasig motor, då hade man redan en utbytesmotor att skicka tillbaka till det aktuella förbandet då, och för att sätta i stridsvagnen för att påskynda processen då. Så att det var både det här nya systemet och det var både ett komplement och en förstärkning, och de fungerade som basorganisationer då för hela systemet, för där fanns ju också, alltså de var ju ett resurscentra, det fanns ju inte bara resurser i form av maskiner som du annars hade fått bege dig till Moskva och andra större städer för att kunna utnyttja, utan det fanns ju också kompetensen då, där fanns ju de bästa specialisterna då, som man också kunde utnyttja då som ett stöd för hela organisationen, för hela den här reparationskedjan alltså. Och som vi pratade om alldeles nyss då, ja, man utvecklade och förbättrade metoderna för omgrupperingar då, så att reparationsverksamheten inte ens avbröts under förflyttningarna, utan man kunde hålla igång och redan leverera resultat så gott som genast när man hade kommit på plats. Och man kunde också från de här stora reparationsbaserna skicka ut verkstadsteam så nära fronten som möjligt. Både för att göra reparationer på plats, om det nu skulle bedömas att det var möjligt eller nödvändigt. Eller att kunna ja, kannibalisera stridsvagnsvrak vid fronten. Hitta delar, eftertraktade delar som man skulle kunna snabbt montera i andra skadade vagnar. Och för att ta ett exempel då på omfattningen av verksamheten, så om man tittar på den mobila anläggningen nummer 7 av de här som användes då, det här tiotalet mobila anläggningar, så tillryggalade de sammanlagt 5000 kilometer under från 1943 till och med krigsslutet då, och reparerade sammanlagt 3000 stridsvagnsmotorer och drygt 7000 växellådor. Och dessutom reparerade man ytterligare då cirka 1000-tal motorer för andra pansarfordon och artilleriets dragtraktorer och så vidare. Och som ryssarna både på i Sovjetunionen och delvis även nu då, de älskar ju statistik som får saker att se ut, statistik då, för att kvantifiera det så mycket som möjligt för att det ska se stort och mäktigt ut och välorganiserat, även om det inte kanske, om det kanske inte alltid var så i verkligheten. Och så har man varit nog i de officiella historieskrivningen då om de här verkstäderna, de stora verkstäderna där, att så konstaterade de att 70% av manskapet fick medaljer för sitt arbete. Och man gödslade ju medaljer då i Röda armén. Det ska ju kanske tilläggas vid den här tiden. Det var inte bara Wehrmacht som gjorde detta mot slutet av kriget, utan ryssarna var ett stråvassare på detta. Att ösa ut medaljer till befäl och manskap för att, som en slags motiveringar och belöningar för olika saker. Och en sån här mobilfabrik då som följde med, flyttade med fronten under offensiverna då, befann sig aldrig längre än 100-150 kilometer bakom frontlinjen. Och i somliga fall bara 10 kilometer bakom frontlinjen. Och det tog upp till 20 timmar att göra hela anläggningen marschfärdig. Och det tog lite längre tid, lite mer än ett dygn, att sätta upp hela anläggningen på den nya platsen. Och det var ju hela den här förbättrade organisationen. Det vilade ju på insikten då, som jag har redan sagt i något sammanhang tidigare då, att en av de främsta faktorerna bakom en hög stridsberedskap i pansartrupperna är att kunna reparera militärt materiel när operationerna pågår. Och det här då försökte man systematisera och effektivisera med de här mobila fabrikerna då, som i slutändan då förkortade reparationstiderna genom att de befann sig så nära stridszonen då. Men det krävde ju som sagt stora resurser för att organisera detta. Och i Wehrmacht då, på den tyska sidan, så fanns inte motsvarande centraliserade organisation bakom fronten då. Man hade visserligen en duktig spridning på verkstadskompanier på de tyska pansarförbanden då, men den här stora enheten då som Röda armén satsade på, som skulle tillhöra varje armégrupp bakom fronten då, som en mobilfabrik, det hade man inte då, utan tyskarna, de skickade de svåraste fallen då tillbaka till fabriker i Tyskland för att reparera det där, så att Där satsade man inte på samma lösning då. Det gjorde man inte. Och det fick man väl också betala för i slutändan då, när det gällde att det tog längre tid för en somliga reparerade vagnar att komma i, sättas i tjänst igen. Och Så att det var väl på sitt sätt. Det är svårt att finna några andra kan man säga belägg för hur effektiva de här fabrikerna egentligen var. Alltså det finns inga jämförelser med de civila industrierna, mig vetligen. Så att man kan titta på produktionssiffror och reparationsstatistik på det sättet för att skaffa någon slags jämförelse. Men på sätt och vis så var det nog, kan man nog ändå konstatera, en ganska värdefull uppfinning. Även om det handlar om stordrift i sovjetisk tid och så, i stil då, så bidrog det till att höja effektiviteten då inom Röda armén.
Ja, för det här är ju lika viktigt som tillverkning av stridsvagnar.
Ja, precis. Att kunna reparera de skadade där, för det är ju annars ett stort slöseri då. Och förutom detta så kan man ju säga att från 43 så handlar det ju om det, så var ju situationen vid fronten den motsatta. Den omkastade mellan Röda armén och den tyska armén, att en förutsättning för att kunna reparera många skadade vagnar är ju att man fortfarande har kontroll över slagfältet och kan bärga sina stridsvagnar. Och det var ju någonting som tyskarna klarade i allt mindre omfattning ju längre kriget led, på grund av alla reträtter man tvingades genomföra. Reträtter och återtåg. Så då var det ju tyskarna som fick smaka på den situationen att inte vagnar som skulle kunna ha reparerats inte blev det, för att de hamnade i ryska händer när man förlorade kontrollen över slagfältet. Så att det var så det var med det här. Och det här systemet då, den här organisationen av reparationskedjan med en centraliserad mobil fabrik eller jätteverkstad då. Det var någonting som man tog tillvara i Röda armén och som fanns i Röda arméns krigsorganisation under kalla kriget också. Även om man mig veteligen inte övade med det här, så fanns det förberett för att kunna återinföra de här anläggningarna i händelse av krig. I stort sett fram till och med 80-talet. Hur det sen blev i den ryska armén efter detta, det kan jag inte svara på med stor säkerhet, med större säkerhet, därför att vad som finns på pappret och hur det var i verkligheten, det var ju ofta stor skillnad i den ryska armén under 90-talet och därefter, med sönderfallet och korruptionen och så vidare. Så det vågar jag inte uttala mig för om med någon större säkerhet, så att säga. Men sen kan man ju titta på det som pågår idag i Ukraina. Och där finns det ju en hel del reportage i olika medier, både framförallt då engelskspråkiga, både brittiska och amerikanska nyhetsmedier, och även ukrainska, de ukrainska, där man har många reportage från verkstäder där man reparerar stridsvagnar och andra stridsfordon, som både egna som har blivit utslagna och sådana som man har erövrat från den ryska sidan. Och det finns ju en hel del av detta då som man kan se. Inte minst på YouTube ligger flera av de här reportagen. Man kan bara söka på tank repair eller tank recovery och Ukraine, så kommer du hitta en hel del av detta. Och det är ju intressant att följa hur det går till. Man får en ganska åskådlig bild av svårigheterna många gånger med att reparera både den egna materielen och erövrande materiel. I det här fallet så är det ju samma materiel som används på bägge sidor många gånger. Som ett arv från Sovjettiden då. Och ukrainarna i synnerhet, det finns ju inte så mycket att ta på från den ryska sidan. För det är ju det som kommer ut därifrån är ju ganska osofistikerad propaganda. Men det finns ju, man kan ju säga att på den ukrainska sidan åtminstone så har man ju skaffat sig ända sedan 2014-2015 när konflikten med Ryssland började. En stor erfarenhet av att reparera fordon under fältmässiga förhållanden i praktiken då. Och där finns också, man kan också se hur de har även fått snurr på gamla sovjetiska stridsvagnar som har avrustats och stått och rostat ända sedan 1990-91 någon gång, som har stått på någon garageplan någonstans och som man i de stora verkstäderna i Charkiv har fått snurr på igen för att förstärka den ukrainska armén. Och det började man ju med redan då 2014-2015 med Krim. Konflikten om Krim och de första striderna i östra Ukraina. Så det kan ju vara tips för den som är intresserad av just den tekniska sidan av det hela där, så finns det en, så finns det gott om reportage med rörlig bild där man kan se hur det går till på de här ställena. Och det är väldigt intressant att följa. Jag kan ju säga det då att jag har använt mig i det här då av en del då ryskspråkiga källor då, som man naturligtvis då får ta med en viss nypa salt. Och vi har även använt mig av somliga artiklar från olika amerikanska militärtidskrifter då, från 90-talet och början av 2000-talet. Där man har analyserat reparationsorganisationen i Röda armén då, både under andra världskriget men framförallt efter andra världskriget under kalla kriget. Men nästa vecka då blir det någonting helt annat.
Det blir det alltid.
Det är någonting som, ja, och jag misstänker att det är någonting som du håller på att fila på just nu.
Ja, och som vanligt så är det så här att nu har vi pratat om det här i tre avsnitt. Och sen blir det ju alltid så när vi byter ämne att vi byter till något totalt helt annat som inte går att förutspå heller. Det är ju väldigt roligt.
Now over to something completely different, som Monty Python alltid körde med. Tvära kast.
Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mejladress, och det är frontenpodcast@gmail.com.